This is a podcast from the Kurdish Library in Stockholm.
Det här är faktiskt första gången att jag talar på svenska något om kurdar. Så jag är van vid att tala på finska och på engelska. Så. Men om det är något sätt att jag förstår, jag kan inte förklara mig jättebra på svenska, så då någon kan hjälpa till. Och är det så att alla förstår svenska? Eller behövs det kurdiska översättning? Okej. Okay. Så sen jag kan berätta, hinner berätta mer. Och jag är jätteglad att här är så många människor. Det är dåligt väder idag. Men ändå här finns lika mycket folk som finns sittplatser. Och jag var lite nervös när jag kom hit nu. Schweiz funkar och PowerPoint funkar och jag har hittat min telefon och så nu det känns jättebra att vara här. Och vi talade med Nevsat lite om scheman att jag har förberett PowerPoint på svenska och jag presenterar dem och sen vi ska ha en liten paus och sen det är viktigt att ha tid också att diskutera. Därför att jag tror att här egentligen så ni är experter om Kirkuk och Kurdistan. Och jag har här min notebook så att jag hoppas att ni berättar mig också vad som är nyast som har hänt. Och man frågar alltid varför jag är intresserad av Kirkuk. Okej, men innan jag börjar med detta så det brukar vara Kirkuk-människor, Kirkuk-kurder överallt. Därför att så många har blivit tvångflyttats. Så finns här någon som är, jag vet att åtminstone en person är hemma från Kirkuk, men finns det andra som har Kirkuk som sin hemstad?
Självklart.
Hur många?
Ett.
Wow! Okej. Okay. Så det brukar vara så i varje ställe att det finns Kirkuk i folk. Och jag förstod inte allt vad Nevsat berättade om mig, men jag förstod att han förklarade inte varför jag har intresse om Kirkuk. Så från 2009 till 2012 så jag jobbade i södra Kurdistan i Suleimania universitet och skrev den där boken om kurdiska folkmordets historia som jag ser att det är liksom större process än en anfall. Att liksom kurdiska folkmord har pågått 150 år i alla delar av Kurdistan. Men nu jag berättar inte om detta utan om Kirkuk. Men alltså när jag bodde där i södra Kurdistan så alltså jag gick dit så att jag visste ingenting om Kirkuk. Men jag förstod det mycket snabbt att det är jätteviktigt. Och sen jag bara förstod det att det här är något stort. Och så jag började samla information. Och jag har besökt Kirkuk till 2017, så över 30 gånger. Och samlat information och fotograferat och jag har också övernattat där minst 5 eller 6 gånger. Så i någon polisstation eller televisionsstation som var mycket säkert. Och sen efter oktober 2017 så jag har inte varit där. Och jag har väldigt mycket information om Kirkuk. Och en finsk bokförlag har publicerat mina böcker på finska. Och liksom redan då 2010 jag sa det till dem att att jag vill skriva en bok om Kirkuk. Och de sa nej, det liksom, det är inte intressant och det säljer inte bra. Och sen de sa att skriv något om Turkiet. Så jag skrev en bok om Turkiet. Och sen efter några år så jag berättade dem att Kirkuk, det är liksom, jag har så god information om det. Och de sa nej, alltså i Finland så det är inte intressant. Och skriv något om jihadister. Och speciellt om du kan skriva finska jihadister. Så den boken kom ut på finska 2015, eller nej, 2016. Och sen tredje gången nu några år sen jag träffade dem igen i någon fest och sa att nu är det tid att skriva om Kirkuk. Och de var inte intresserade. Och sen jag bestämde att jag ska göra det mig själv. Så jag skrev två böcker, så en liten bok på finska och sen en lite mer sidor på engelska om Kirkuk. Och de är inte översättningar, utan det här är liksom mina egna erfarenheter som resebok, hur jag har varit där. Och det här är mer grundligt som är på engelska. Och meningen var att de skulle båda publiceras i Helsingfors den 16 oktober 2019. Och i mars så kurdiska föreningen i Finland, så de gjorde redan beställningen i en stor bibliotek i Helsingfors som har mycket större auditorium som här. Alltså det var halvt år innan boken var färdigt. Och sen, det var liksom min schema att ge ut båda böcker den där dagen. Men det var mer arbete än jag kunde föreställa mig själv. Så bara den första boken var färdig på den 16 oktober. Och sen vi hade den där seminarium i Helsingfors, och det var just efter Rojava hade blivit attackerad av Turkiet, och det kom mer folk än det fanns i platser. Och alltså det har varit jättemycket jobb, men när jag ser att folk är intresserade av detta, så det känns bra att jag har gjort det. Och nu jag gör lite reklam. Nevsat har sagt att jag kan sälja mina böcker här. Så jag har tryckt det här mig själv. Och jag säljer det för 60 kronor. Eller likadan summa på euro. Så min tanke är så att det är liksom bättre att göra ganska snabbt små böcker som är inte dyra, utan att jobba 5 eller 8 år och sen göra en encyklopedia om Kirkuk och sen sälja det för 500 kronor. Så jag säljer den här boken här om något är intresserat. Och sen boken har Facebook-sida, så Facebook-sidans adress är där i boken, men om någon vill inte köpa boken men vill följa Facebook, alltså bokens Facebook-sida, så här finns sådana småkort, där finns adressen. Okej, okay, så nu jag försöker gissa de svenska texter och svenska PowerPoint. Okej, okay, men innan jag går vidare, så om någon har några komment eller fråga, så även att vi ska ha tid efteråt att diskutera, så även nu här emellan, så om ni vill göra något komment, så när som helst. Och också om jag säger något fel eller ni vet något bättre. Jag läser inte mycket om boken här, men jag läser den här baksidan, därför att här är liksom i korthet vad som finns i boken. Det här är på engelska. Kan ni engelska, eller är det bättre att jag förklarar det på svenska?
Förklara på svenska.
Okej. Okay. Så alltså huvudfrågan är här att ska Irak splittra till tre delar, och om det händer så vem ska få Kirkuk? Och Daesh, Hash al-Shaabi och många intelligence agency, alltså utländska
säkerhetsorganisationer.
Ja, just så. Alltså de förberedde sig i Kirkuk till tiden att när Irak ska splittras i tre delar. Och alltså i Kirkuk, så där går gränsen mellan arab och kurdiska befolkningen i Irak. Så de förberedde sig att hur ska gränserna gå ifall Irak blir tre stater. Om det händer en stor krig, så det ska bli lika hemskt som när Jugoslavien splittrade. Så många folk säger att vad som helst är bättre än att dela Irak till tre bitar. Och jag är mig själv en observatör, och jag försöker följa den här finska tradition, fredsförmedlingar och hitta fredliga lösningar. Så jag är inte en talesperson till kurder eller någon annan nation. Jag är utanför observatör. Och sen sista saken som står där i baken av den här boken, så det är att trots alla de här mycket dramatiska händelser, så det vardagliga livet i Kirkuk, så det pågår hela tiden. Så jag har försökt att följa det också. Okej. Okay. Så det här är... Alltså det här bilden är ingen photoshopping, utan det är faktiskt kurdiska studenter från en journalistskola som har klivit upp i mina rätten. Och det här är, jag tror att, alltså jag har tagit den här bilden, och det är den, jag tror att det här är min bästa bild från Kirkuk, och det är från min första resan. Så ibland man har bra tur. Och sen den här boken är från Dakuk. Känner ni till den här platsen? Så Dakuk är en väldigt historisk plats. Så jag har haft tur att åka omkring Kirkuk provins. Och nu när jag har inte en, nu jag har inte tillgång dit, så jag önskar att jag skulle ha gjort det ännu mer. Jag har här 40 bilder, så vi ska gå ganska snabbt. Och när man talar om situationen i södra Kurdistan och Kirkuk, så alltså nu är det den teoretiska delen. Så man måste alltid komma ihåg att när man försöker förstå situation, så det finns fem nivåer. Och den internationella storpolitik. Ukraina-konflikt. När det händer något i Ukraina mellan USA och Ryssland, så det påverkar också Mellanöstern. Och sen i Mellanöstern, det finns maktkamp mellan Saudi-Arabien och Iran. Och förhållandena mellan Bagdad och kurdiska regionen, den är liksom nedre nivå, sen situationen i Kurdistans fyra delar och vad är förhållanden mellan kurdiska politiska partier. Och sen oenigheten mellan PDK och PUK och andra partier. Så det är liksom den minsta nivå. Och jag tror att man kan gå även vad är förhållandet mellan säg Kalar och Halabja. Så där finns oenigheten i varje nivå. Och vad som händer i någon nivå, så det påverkar bara upp och ner. Okej, okay. Så den, det finns egentligen fyra folk i Kirkuk. Men kristna har nästan alla lämnat. Och jag talar nog inte mycket om de kristna. Och även i boken så jag har inte skrivit mycket om dem. Men en sak jag vill säga att jag undrar att de västerländska kyrkor har inte reagerat mycket, alltså inte, nästan inte alls. Alltså det här är gamla bibliska område och kristna urbefolkning där. Men europeiska länder tänker bara på petrol och gas och de struntar och... Men kyrkorna kunde göra mer. Okej, okay. Så som jag sa det så jag är den observatör. Så jag vet att kurderna säger Kurdistans Jerusalem. Och jag tycker att det är bra jämförelse därför att Kirkuk är lika viktigt som Jerusalem.
Det är en dålig jämförelse. Det ska inte vara så. Kirkuk okay. Är Kurdistan, kom och slut.
Ni kan okay. Ta det i diskussionen.
Okej, okay, men många säger så. Känner ni... Nu jag går vidare. Eller vill du säga något mer?
Nej, det var bara det.
Okej, okay, vi tar det senare. Känner ni till namnet Turkmeneli?
Ja.
Och egentligen så... Jag visar några bilder om detta senare, men alltså nu det turkmenideologin har blivit starkare. Och egentligen så alla, när det finns de här konflikter och demonstrationer i Irak, så fler folk har börjat tala om autonomi. Så alltså Shia och yazidier och det är inte bara kurder som talar nu om autonomi i Irak. Alltså, ja, i den här boken så jag försöker förklara lite om varje folk, också om turkmäner och araber. Men det är huvudsakligen kurder, därför att jag har inte haft någon kontakt med turkmän och araber. Så informationen som jag har fått så det är bara från kurder. Men alltså turkmän och turkmän, så de är inte alla sunni. Så hälften av dem är sunni och hälften av dem är shia. Och Turkiet försöker påverka turkmäner, men de är mycket oeniga grupp. Och sen om man talar om araber, så från början när irakiska staten var grundad, så Kirkuk har sådant viktigt symbolik mening. Så de kallar att det är irakiska statens kronjuvel. Och det är liksom, man säger att det är viktigare än bara petrol och naturliga resurser till irakiska statens enhet. Och alltså vad som händer nu, alltså det finns några ursprungliga arabklaner, man säger indigenous Kirkuk people, som är arab. Så de är alla sunni. Men nu, när alltså efter oktober 2017, så det importeras mycket sunni, mycket shiiter där. Och alltså den arabisering som pågår nu, så den är mycket annorlunda än under Saddams tider. Och egentligen så, jag har skrivit den här boken. Så nu jag tänker skriva nästa del. Så det ska vara om Irans påverkan och den nya arabiseringspolitik-kerkuk. Så jag var jättetrött när jag fick den här boken färdigt, men nu jag tänker att igen nästa oktober 16 så vi ska ha en seminar i Helsingfors med nästa delen av den här boken. Så jag är väldigt mycket intresserad av det här. Okej, så nu är det på engelska och alltså kurder har sitt eget berättelse om Kirkuk och turkmän har sitt eget och jag är inte förespråkare till kurder så alltså jag har läst på böcker är att ursprungligen eller liksom 100 år sedan så majoriteten av befolkningen i Kirkuk-provins var kurder. Men i staden Kirkuk så turkmen var majoritet. Därför att det var liksom ottomanska statens
ottomanska riket.
Ja, alltså ottomanska rikets alltså de hade sina statliga institutioner och sånt. Administration, vad är det på svenska?
Det är administration, det
är så. Ja, just så. Okej.
Okay. Jag tänkte fråga, har du någon statistik, någon dokument liksom, som bekräftar det? Eftersom jag kommer från Kirkuk och mina förfäder kommer från Kirkuk. Alltså turkmener har aldrig varit majoritet i själva staden heller. Alltså riktiga turkmener.
Jag önskar att, alltså, som jag har skrivit det här vilka källor jag har använt och de är många på engelska och jag behöver mer information så alltså jag kan inte arabiska eller kurdiska så om någon vill hjälpa mig att samla information till nästa del så jag är väldigt tacksam.
Jag kan hänvisa till ett par böcker, alltså minst ett par böcker, en av dem är skriven av Dr. Jabbar som är också historieprofessor och han kommer från Kirkuk och han har skrivit...
Och vilken språk de är?
Det är på kurdiska och arabiska tyvärr, men det är inte på engelska. Och sen Nuri Talabani har skrivit också...
På engelska.
På engelska han har. Och där har de förklarat riktigt ordentligt hur många kurder som finns, hur många turkmener som finns. Du vet, en del kurder under årens lopp på grund av olika anledningar har ändrat sin etniska tillhörighet till turkmener.
Ja.
Men de är kurder. Vi vet det.
Ja.
De är kurder. Och ändå så finns det faktiskt inte så många turkmener så att man ska säga att turkmener är majoritet i själva staden Kirkuk. Det är absolut inte så där. Så det här frågan är mycket laddad politisk fråga. Man måste faktiskt liksom gräva riktigt ordentligt i olika gamla dokument. Som man har ut statistik på under första världskriget och senare.
Okay.
Och då kommer man till de riktiga
siffrorna. Men om jag får hjälp med översättningar så jag ska
ja, visst.
Alltså, försöka göra nästa delen bättre. Men nu jag har skrivit här alla källor som jag har använt.
Ja.
Och om det finns något fel så vi kan använda bokens Facebook-sida.
Jag kan prata med dig senare om din adress och om jag får tillgång till de här dokumenten så kan jag skicka det till dig.
Absolut, tack
ja,
så
tack.
Mycket. Okej, men nu vi går vidare. Den här är kurdernas, turkmens idé eller dröm om turkmeneri. Och vad heter The Disputed Territories på svenska? Alltså Diyala, Nineve och Kirkuk.
Konfliktområde kan man säga.
Ja. Så om ni tittar på alltså de här kartorna är inte så tydliga. Men ni kan se att område som heter Turkmeneli enligt turkmene så den är ganska likadant än de där tre provinser. Och sen den här kartan är ännu mer intressant.
Spanska
kulturen. Ja, precis.
Så det, alltså det här kartan gick alltså i oktober när Turkiet attackerade Rojava, så den här Turkmeneli kartan, så det spred ganska mycket i internet. Och turkiska staten efter 2 år så den ska fira sitt 100-årsjubileum. Och Erdogan har inte lyckats att ha sådana förhållanden med EU som de önskar. Så därför de ja, okej, någon tar till så sen jag går vidare. Jag behöver inte förklara. Bilden talar mer än 1000 ord. Okej, och sen till araber. Så arabiska narrativ, så den har helt olika aspekter än kurdiska eller turkomanska narrativ. Så panarabism var stark när Fatpartiet och Saddam Hussein blev stark. Så de försöker förklara till hela arabvärlden, liksom Kirkuke, hur det hör tillsammans till Irak. Och om de förlorar Kirkuk så liksom allt ska gå fel. Och sen någon sa det till mig att egentligen så arabisation som har pågått i Kirkuk, så det är inte enbart mot kurder utan det är också mot Turkiet som vill splittra sin påverkan där. Okej, okay, och sen Kirkuk är jätteviktigt till alltså den här religion.
Ja, religion.
Ja, religion. Alltså det är viktigt till olika religioner. Och alltså till Shia, så de har mycket viktiga gravar i Dakuk. Så Dakuk är en speciell plats. Alltså den här hela Kirkuk-provinsen är så, var och en plats har sitt eget intresse. Och otroligt, otroligt många mystiska och historiska och så många saker. Men alltså, när man läser olika böcker om Kirkuk, så de är så olika åsikter att det är svårt att tro att det berättar om samma stad. Och sen till 50-talet. Så Kirkuk var en multikulturell stad. Och många Kirkuk-folk säger att de konflikter som finns där nu, så de styrs utomlands. Sen finns några bilder om kristna begravningsplats. Jag tror att de är 2016. De är mycket historiska platser i kyrkan. De skulle göra mer. Och sen min egen känsla är att Kirkuks historia är multicultural. Men var och en grupp har en stödgrupp som försöker ändra det här Kirkuks eget aspekt. Så de är mycket politiska frågor. Och det som jag har skrivit, så jag försöker skriva i boken vilka källor jag har använt i den här engelska boken. Men nu för tiden, så jag tror att liksom alla stora makter finns där på något sätt utom Kina. Och kanske Kina är också där, de är överallt. De tre stora grupper, så de har var och en skrivit sin egen historia, hur Kirkuk har sin mystikal ursprung just till dem. Och nu vi ska inte gå till det här befolkningens, hur många var kurder och hur många var turkmaner. Och alltså jag är ingen historiker. Alltså jag förklarar det här bara på så sätt att så om man börjar gå tusentals år tillbaka så säkert det var mer kurder än turkar. Men jag menar här att man skriver sitt eget historia på så sätt att liksom det är en bevis till nyförtida åsikter. Och som finska diplomatiska synpunkt. Så jag försöker hitta jämförelser istället att liksom öka skillnader. Okej, och sen vad som har varit nyligen viktigaste är kampen mot Daesh. Och jag har haft tur att vara, jag har följt två gånger terroristoperation med Kirkuk polis. Och en gång jag har varit i deras övning i Idakuk. Och det är väldigt mycket på grund av Sarhat Kader som jag har kunnat delta. Alltså när han var poliskommander så han var mycket öppen att samarbeta med media. Och jag är mycket tacksam till detta. Och i den här boken så här är mycket om den militariska och politiska situationen. Jag märkte att jag har inte skrivit mycket om kvinnor och kvinnornas liv. Så jag var hela tiden med peshmerga och poliser och sånt. Så jag önskar att jag kunde också en gång berätta hur är kvinnolivet och kvinnornas situation där. Och jag tycker att den här boken, den här bilden så kurder gillar därför att det är kurdiska, det är Kirkuks polis under Sarhat Kades kommando som gjorde terroristkontroll i arabiska byar. Och jag tror att det här är i Tikrit. Så jag har varit i arabiska områden men alltid bara med poliser eller peshmerga. Och det här är i fronten mot Daesh. Och som finsk frilansjournalist och författare utan stora ekonomiska stöd. Så jag har haft tillgång till väldigt speciella platser därför att kurder har hjälpt mig. Och jag har aldrig betalt till någon livsvakt eller något sånt utan de har viljat att hjälpa mig att samla information. Och därför jag tänker att det är liksom min plikt att göra sådana här böcker. Och det här är Ida Kök. Mm. Okej, så vad som pågår nu, så alltså tidigare Kirkuk var multikulturell stad. Nu det börjar bli ethnically divide. Är det här nu, hur man säger det på svenska?
Det är samma sak.
Okej. Så alltså om det blir civilkrig i Irak, så det finns väldigt många front. Alltså det finns inte ett område som är kurdisk, ett område som är arabisk och ett område som är turkoman, utan det finns väldigt många olika front, och därför så kriget skulle bli väldigt, väldigt svårt. Och jag skrev den där kurdiska folksmordet historia. Jag ser att alltså folkmord är inte ett sådant, alltså det är många steg. Alltså det är inte bara så att en dag börjar massdödning, utan det går olika kategorier. Och många av dem förberedelser till riktigt massdödande finns där i Kirkuk. En är så att polarization. Så det har blivit mycket starkare inom några år. Och jag ser det så att det är riktigt fara att det händer en ny folkmord där. Och där också liksom Förenta nationerna, att då efter vad som hände i Rwanda, så de har utvecklat olika, försökt att utveckla olika system att undvika att samma skulle hända igen. Men jag ser att jag har inte hittat något rapportering från Kirkuk från denna synpunkt.
Kan titta på den första igen. Vad är associationen mellan Libanonization och Kirkuks?
Libanonization, känner ni vad det här betyder?
Ja.
Alltså ett sådant situation att det finns hela tiden litet krig. Alltså inget, inte riktigt krig, inte riktigt fred. Och jag tror att situationen i Kirkuk är redan nu den. Eller? Och i Libanon så det har varit tiotals år så det är liksom fara att det ska hända samma igen. Och jag tänker skriva lite hur var lösningen när Åland fick sitt autonomi, och det var på 20-talet. Och det fanns inte Förenta nationerna då, men jag vet inte vad heter den organisation som var innan Förenta nationerna. Men de fixade en referendum, alltså nästan 100 år sen. Så jag vill skriva lite om detta och liksom göra en jämförelse. Hurdant en likadant system skulle fungera i Kirkuk eller Irak nu för tiden.
Det finns olja där eller inte? Det finns olja. Vad ska vi göra med vatten? Vi har ju Kirkuk vattenglas. Om det finns olja man kan tänka på. Det här är problemet. Här man måste betala till folk, men där Kirkuk betalar till dem andra.
Åland har militär så mycket viktigt. Alltså det läcker mycket viktigt ställe.
Forskning, framförallt Kirkuk. Först och främst vill jag ta upp den här ramen för en historisk forskning, framförallt Kirkuk-frågan. Jag tycker det här ramen som du framförde idag är... Jag blev lite besviken för att jag hade förväntat djupare forskning
framförallt när du betraktar dig själv som observatör, vilket innebär i mina ögon som en kurd innebär försvarande av statu quo. Den här försvarande av statu quo som finns i Mellanöstern, det är en kedja som har kurdernas delat till fyra delar. Och det här är FNs linje, det här är skandinaviskans linje, Finland, Sverige, att vi var behålla statu quo för att inte ska bli folkmord, genocid hit och där. Och det här gynnar inte kurdernas saker, tvärtom. Försvarar vad statu quo är, den delade landet, förtrycket, bidrar inte lösning till frågan. Därför tycker jag att det här som du tog upp, Turkmen Ali och andras intresse, det här är som instrument i de här ländernas arsenal. När kurdisk frågan kommer upp i dagordning, de tar de här. Det är inte riktiga frågor. Det finns folk som är intresserat, men jag vet historiskt sett redan på 50- och 60-talet gjordes nästan folkmord på turkmen i Irak i Kirkuk-området. Där såg Turkiet ingenting. De samarbetade med makten i Bagdad. Det var inget intresse. Den dagen kurdiska frågan kommer, kurderna vill göra någonting, ändra den här situationen, politiska situationen, som förtrycker kurder, delat kurder, då kommer de här länderna med de här argumenten. Turkmen är det, arabisering, det finns inte irakisk identitet. Det är en konstgjort land, där vi säger Kirkuk är symbolen för enheten för Irak. Det är en något slags arabisk national synpunkt som de framför. Men det finns inte sån identitet. Sen finns faktiskt fakta. Om du tittar på till exempel Mosulfrågan. Det finns en rapport från 1925 bland annat en svensk i tre personer som gjorde den här rapporten för den här gränsdragningen mellan Turkiet och Irak. Där finns statistik om Kirkuk, Mosul och andra. Där framgår hur demografiska situationen. Men framförallt ramen. Och en sak vill jag framföra här kanske utanför den här diskussionen är om vi försvarar statu quo som det här kriget kommer att pågå hela, alltså 100 år. Vi måste komma till kurderna måste skaffa sitt eget stat. Kristna i Kirkuk, så finns ingen kvar. Kristna i Bagdad, vi kan diskutera om de är kvar. Jag vill bara dra en parallell. Om staten Israel inte hade funnits nu, skulle det vara samma sak för judar. De skulle överallt. Om greker inte skaffade sitt eget land som Grekland, skulle deras situation bli samma sak som icke-muslimer. Så det här lösningen politisk, djupa rötter i historien, i sociologi, i geopolitiska situationer i Mellanöstern. Så man måste inte missa det här taget, vad kallas det, det målet. Det här är frågan om man inte kommer till mot lösning eller framför synpunkter kommer mot lösning för kurdiska frågan, kommer pågå det här kriget och genocid.
Tack så mycket. Ja. Är det något du vill kommentera?
Okej, så jag vill lite försvara mig att alltså, jag är inte historiker och den här boken är inte akademisk, så jag jobbar inte i någon universitet och skulle ha många stora resurser eller hjälp eller inte ens tolk. Utan jag har samlat det här information på min egen hand. Och också boken är inte en historisk beskrivning. Utan jag har förklarat bara liksom huvudsakerna i historien som påverkar den nu förtida situationen. Men jag tar dina råd. Alltså de är jättebra kommentarer. Och när jag ska skriva den nästa delen eller kanske göra en bättre av det här när den har blivit slutsåld, så den här historien, alltså när Osmanska riket fall sönder. Så vad hände då? Så jag känner att den här frågan blev en, man säger på engelska, frozen konflikt. Och vad är frozen konflikt på svenska? Förstår alla?
Frusen konflikt.
Ja, okej. Okay. Så den smälter nu. Och jag försöker hitta mer detaljer eller intervjua någon som kan berätta mig om historia, om det finns inte tillgängligt på sånt språk som jag förstår. Och jag säger ännu en gång att alla som vill hjälpa mig på något sätt, så boken har sin Facebook-sida, ni kan skicka mail. Jag kommer ofta till Stockholm, så allt hjälp är välkommen. Och när man ger någon kritik, så också man skulle göra det bättre. Alltså säga några praktiska saker, hur man kan förbereda resultatet. Men det är också så att den här boken är inte om historien. Och jag förklarar på ett sätt som är ganska allmän vad jag har sett mig själv. Så det finns en, alltså akademiska böcker och faktaböcker är annorlunda. Alltså akademiska böcker är till en sådana jättekunniga folk som förstår dem. De kan vara ganska svåra ibland att läsa. Och sen faktaböcker är till en större läsargrupp. Så att man förklarar vad som, alltså man förklarar situationen på ett sätt som är, man behöver inte mycket grundliga kunskaper. Och speciellt den här boken som jag har skrivit på finska, så det är till sådana människor som kan, som vet ingenting om Irak eller Kirkuk, eller till sådana tonårs ungdomar som kan inte läsa så bra finska, som har sina kurdiska föräldrar. Men
då får vi lära oss finska, så får vi mer vad du har skrivit. Det är inte samma versioner, förstås.
Nej,
bra. Nästa fråga, varsågod.
Jag tycker det är jätteviktigt när man skriver om en sån stor stad historiskt, att man måste ändå berätta historia för de personer som inte kan, och speciellt för finska folket. Så jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt att du ger historisk bild för att det ska vara rättvis.
Ja, nästa. Varsågod.
Jag skulle säga faktiskt, alltså som lite tillägg till kollegan som sa här, du vet det här med att araber har en sådan ståndpunkt kring Kirkuk, staden Kirkuk, att Kirkuk står för Iraks enighet. Det är egentligen inte sant. Det är inte alla araber och alla arabiska partier som påstår så. Till och med Saddam Hussein, som var så stor nationalistisk ledare för araberna, han har ju själv erkänt att Kirkuk är kurdiska, men han kan inte av hänsyn till en massa arabiska ledare och arabiska länder kan inte liksom bara säga okej, varsågod, Kirkuk är Kurdistan, kurdernas stad, och varsågod. Så till och med i 1970, när det var överenskommelse mellan kurdernas revolution med ledaren Barzani i spetsen och irakiska regeringen, till och med då jag kände i Saddam Hussein att vi kan styra Kirkuk tillsammans. Det finns en flod som heter Khasa som delar Kirkuk i två delar. Han hade till och med påstått det här sidan till er och det här sidan till oss. Och sen i andra dokument finns det, han själv säger att jag vet att Kirkuk är kurdernas stad, men jag kan inte bara säga så här liksom att det går. Och sen en sak till, alltså i alla dokument, det är jätteviktigt med begrepp. Alltså varje begrepp har sin egen betydelse. Om jag uttrycker mig på ett fel sätt, då får jag en felaktig bild av en fråga till andra människor, till läsarna. Så därför, jag skulle gärna, med all respekt, jag skulle gärna förstå till det att du ska tänka på vissa begrepp. när du använder det för att beskriva en sådan laddad fråga som Kirkuk.
Som till exempel, kan du ge några
exempel? Så till exempel, i texten såg jag ett par felaktiga ord, till exempel i början av en mening stod det åndringar. Och jag vet inte vad det betyder, och jag kan ändringar. Ganska bra svenska.
Ändringar.
Så ändringar är, man måste skriva det rätt i alla fall, vad är det för något? Och sen Trump, som dessutom Trump fungerar, och sen kommer det en mening efteråt som att Trump funderade kanske att fatta ett beslut för att dra sig tillbaka från Rojava. Och fungerar, här betyder det inte någonting särskilt. Det är jätteviktigt, sådana ord och begrepp. Och sen jag tänkte fråga, en kort fråga. Varför har du kallat den här boken Kirkuk, the City of Fire? Menar du att på grund av oljan, eller är det den politiska situationen som är så laddad att det är möjligt att bli jättekrig som du pratade om? När du sa att det kan bli folkmord. Hur tänker du kring det här? För det här är, du vet, rubrik är ganska tilltalande. Du skriver Kirkuk, the City of Fire. Jag som en person som kommer från Kirkuk, det här är mycket tilltalande för mig. Det ser till en massa frågor till mig. Hur tänkte du kring det här? Varför valde du det här titeln? Tack.
Tack så mycket. Nu har vi en konkret fråga. Varför heter det som det gör?
Okej, innan jag svarar till detta och påminn mig om jag glömmer det. Så jag säger om den här svenska PowerPoint att det här är första gången att jag talar på svenska. Och jag är, alltså i Finland är ett tvåspråkigt land och vi lär oss svenska i skolan. Och alla som har svenska som modersmål så de lär finska. Men jag kan inte skriva det lika bra som jag kan skriva engelska. Så jag skulle ha berättat mer noggrant i början att liksom jag är inte så bra att skriva. Jag kan inte uttala mig lika bra på svenska än på engelska. Men att skriva så det är svårare än att tala på svenska. Så om där finns några skrivfel så det är liksom bara så att jag ville att PowerPoint är inte på engelska. Men jag har tagit det från en engelsk PowerPoint och översatt lite därför att det skulle vara lättare till er. Och jag tror att här är inte många som har svenska som modersmål, så ni skulle ha förstås.
Det är inte så viktigt, det är fakta som vi har. Ja. Heter den boken?
Ja, just det.
Så språket ska vi inte fastna för. Förlåt, Kristina svarar också.
Finska boken så heter Kirkuk, City of Baba Gurgur. Och jag känner mig själv att elden är väldigt viktigt. Alltså, tusentals år där har funnits eld. Och redan i Bibel så eld hör tillsammans med Kirkuk. Men så jag tyckte mer den här engelska namnen. Och i finska språket så det låter inte bra. Men här i boken så vi har eld där också. På annat sätt. Så det är båda bokstavligt viktigt till Kirkuk, men också symboliskt. Alltså Kirkuk är som en eld som kan brinna hela Irak om man tar inte kontroll över elden.
Så du har både politisk laddning och en annan, att man har. Elden är ju också symbol för livet, så att säga. Inte bara krig och dålig situation.
Eller olja.
Ja, alltså. Nästa fråga, varsågod.
Ja, hej. Jag heter Mr. Edina. Jag skulle bara ge dig några tips om den här kyrkogsbefolkningen. Det kan jag skicka till dig länken kanske. Jag skulle fråga min vän som doktor Jabbar Kader, som han är doktor om kyrkog och nyheter. I alla fall. 1856. Det var många som engelsmän och turkmeniska som var i öst och de utforskade etniska utforskade olja och utforskade allt. En rysk utforskare som säger så här när jag kommer till Kirkuk och skriver på sin bok att det var mest kurder och det fanns judar och de kristna som var i fäset i Kala, i Kala vi gör det, okej? Och det fanns en turkisk bas, militärbas. Så fanns inget turkman, så fanns ingenting. Det var ordet turkman kom efter engelska turkman också. De som jobbade på, vad heter det? Osmaniska, vad heter det? Engelsmännen, 1925, använde tillbaka de som jobbade för turkarna. De var lojala för turkarna. Kurder, och fortfarande. Jag har mina släkter. Vi är kurdiska och alla som vet, Leilani var för det. Vi har, på grund av att leva, att ha bra jobb, att ha sådana saker. De skrev sig med ottomaniska. Det är det ordet kommer därifrån. Turkman. De jobbade för det. Det kan jag inte, men ett datum till kan jag inte. 1937. Då började de arabisera. Ja, 30-talet. I 30-talet började de heta araberna två stammar från diala områden. Till Kirkuk, till områden som kallas Hawija idag. Kanske du har hört
det. Ja, självklart.
Ja. Hawija, det är inte namn Hawija. De hämtade det här namnet kommer 37. Men kurderna kämpade för att stoppa den också. Det kan du läsa. Under tiden var en konflikt mellan engelsmän och kurderna och i alla fall. Det var i 40-talet, slutet av 40-talet, Said Qazaz var utrikeskurd och inrikesminister. Han bad i min far och hämtade våra släkter för byarna från Gargan-området och andra sidan ska upp till dess bara stoppa, låta inte araberna komma in. Jag var född 56. Det är vi lekte ute och vår område var turkman, men fanns inte arab. Det fanns fem familjer, Hadidi kallade sig. Och de var i exakt när de, vad heter
det?
Tågestationen. Så det var fem, sex familjer. De kom och jobbade där, araberna, kallade sig Hadidi. Men jag kommer att skicka länka till det.
Och
som du ser, det finns både förslag på fakta och publicerade böcker och levande människor som har historia att berätta. Ja, så man behöver inte intervjua folk som har varit med.
De har
ännu bättre
information om det.
Om jag får svara nu, så jag försöker hitta där Habidi Tribe. Jag har skrivit om dem och om jag läser lite om Hawija i 1930s. Det här är på engelska. Nu jag hittar snabbt den här delen. Starting in the 1939, the Iraqi regime moved 5,000 families of the Ubaid tribe led by Sheikh Ali al-Asi from Diyala to Bakuba and Bakuba to Hawija. They were settled in the land taken from Kurdish peasants. Construction of the Hawija irrigation projects started at the same time. And about the Hadidi, if I now quickly find that. Okay, nu jag byter språket. The native Arabs in Kirkuk are descended from the nomadic Hadid tribe. They are indigenous Kirkukis. They live in rural areas west of Kirkuk as well as in the western part of the city, for example, the Hadidi quarter. The number of Arabs was so low that before 1937, there were no Arabs representing Kirkuk in the Iraqi National Assembly. Other Arabs have immigrated to Kirkuk to work in the oil sector, or they have been invited or forcibly brought in as a result of many governments' Arabization policy.
Yeah. They heard the family in Kirkuk, so called Sayyid Ahmed Khanaka. Sayyid Ahmed Khanafah. Fortfarande den här familjen kräver sina rättigheter att få tillbaka det området. Det är Ahmed Khanafahs rättigheter. Han var, vad kallas man, Balak-tiden i Arabien. De är brandfamiljer, säger Ahmed Khanafah. Det är deras. De beslattade det och fortfarande den här familjen kräver det.
Okay. Tack så mycket. Nu fick du ett namn också.
Ja, okej. Okay. Om jag nu svarar mycket snabbt att innan ni kritiserar väldigt mycket så kanske ni skulle först läsa vad jag har skrivit och titta vilka källor jag har använt. Därför att det här är en föreläsning som jag har förberett mycket snabbt. Och när jag har talat om Kirkuk i andra tillfällen så historia har inte varit så viktigt. Liksom, när jag har, ni är lite annorlunda anhörare. Att liksom när jag försöker förklara snabbt om allt i situationen där så man kan inte gå så mycket i detaljer. Okej. Någon har mer?
Jag har en fråga och en kommentar. Egentligen, du intervjuar några personer i Kirkuk, liksom Serhat Kader och Asom Ahmed de andra. Varför du har inte intervjuat KRG:s personal, parlamentariker eller ministrar som bara har en definition om Kirkuk? Så du kunde förbereda frågan och gå igenom definiera Kirkuk allmänt och uppfatta vad de säger, vad de tänker om Kirkuk. Och sen en kommentar, egentligen du från början du skrev fem nivåer som du hade. Det är orsaken, inte nivåer, det är problemet, konflikten med Iran, Turkiet, Saudiarabien, Iran. Det är orsaken man kallar, det är fel som kompisen har påpekat på också.
Men vi går inte in i språket. Vi går inte in i språket.
Men den här frågan är varför du har inte intervjuat de andra parlamentariker i KRG till exempel.
Alltså jag har intervjuat människorna från PDK och också några minister, men det här är en kort föreläsning. Så jag kan inte förklara allt vad jag har gjort och vad jag har samlat information. Och jag har väldigt mycket information, så i en bok man kan inte förklara alla saker. Så i den här boken så jag försöker ge en överall bild om Kirkuk och också berätta ganska mycket mina egna erfarenheter. Därför att jag tänker att det är ganska, det är inte många människor som har haft den möjligheten att delta terroristoperationer eller stanna hos kirkuki-familjer som bor där i gamla Kirkuk. Och det är liksom det är egentligen huvudsaken i den här boken. Men jag ska gå igenom de information som jag har. Och jag tänker också åka nu till Kurdistan kanske i april och fortsätta med det här. Okej,
någon?
Ja.
En fråga. I början av saken att det pågår systematisk arbetsvering i Kirkuk. Och du sa efter 2017, oktober, det är annorlunda. Kan du förklara mer? Vad menas med det i dina tankar? Mm.
Tack
för
frågan.
Man säger ofta att Kirkuk är en miniatyr Irak. Att där finns alla problem som finns i Irak. Och man kan hitta lösning till situationen i Kirkuk, så man kan använda samma modell till lösa irakiska problem. Kanske det här är helt alltså inte realistiskt allt. Jag ser att situationen i Irak går bara dåligare hela tiden. Men Irans påverkan fortsätter att öka i Irak och i hela Mellanöstern. Och Kirkuks geografisk situation är, alltså var det ligger. Så det är strategiskt väldigt viktigt och det är ganska nära Iran. Så alltså Kirgis område går så här och Iran är kanske bara 60 kilometer från Kirkuk. Och vatten som kommer från Dogan till Hawija och andra jordbruksområden i Kirkuk. Så det kommer från iranska floden. Så Iran kan kontrollera alltså genom att kontrollera Kirkuk, så Iran kan ha större påverkan hela området.
Ursäkta mig, du säger att om man löser Kirkuks fråga, då löser man i Bagdad eller hela Iran. Men sunniter, shiiter, 1400 år, de hade ett problem mellan Muhammeds familj och Ali så. Vad har det med kurderna att göra i Kirkuk? Vad har det med turkmanerna att göra i Kirkuk? Vad har det med judarna att göra i Kirkuk? Vad gör det med assyrierna som jag tror? Nej, det stämmer inte. 1400 år, shiiterna och araberna skedde, shiiterna och sunniterna, de gjorde varandra. Det är historiska frågor idag vi ser i Bagdad. Daesh kom från Sina, det kom inte från kurder, eller turkaner, eller al-Yazidier, sådana. Så det är 1400 års krig de har i Bagdad. Vi kan inte lösa det, vi är kurder, vi lever inte hos. Tack och lov på alla kurdiska partier som jag inte. De är inte stor nu utanför. Jag kritiserar mina politiker. Det var Jalal Talabani som var, vad heter han var han var mycket diplomat. Han ville göra någonting. Han försökte mycket att efter 1400 år skulle lösa det problem. Det gick inte. Så nu är det inte bra kurderna har dragit sig tillbaka. Det är ett stort krig. Det är medan de har dödat Fatima Muhammeds dotter.
Alltså jag fattade nog inte helt vad frågan, men jag vill säga en sak till vad jag sa det tidigare.
Får vi lyssna tack?
Alltså göra det lite mer klar. Att alltså ockupation av Kirkuk, så det är en symbol hur Irans makt har ökat i Irak eller i Mellanöstern. Men nu det finns lite tid kvar och jag önskar att om ni har några funderingar hur den här konflikten skulle lösas eller hur jag skulle skriva om detta, därför att jag ser att liksom olika skrivare eller författare har saker som de är intresserade. Och jag är inte en historiker. Så jag vill hitta lösningar till fred. Om det är ändå möjligt, kanske det är helt omöjligt. Men om ni har några råd om detta, så jag skulle gärna höra dem.
Tack. Då har vi två frågor till.
Ja, jag skulle önska mig att jag kunde engelska eller finska kunna läsa den här boken. Jag fick informationen bara här från dig och jag vill bara berömma dig. En finsk kvinna själv har gått igenom allt det här och gjort det här. Det finns en kurdisk ordspråk som vi brukar säga, Kirkuk, det är Kurdistan. Kirkuk är Kurdistans hjärta. Men jag vill bara fråga till dig en sak, alltså, vad som har gjort att du inte kunnat gå djupare och hämta källor?
Jag har inte haft tid. Alltså det här är en hobby till mig. Det här är inte jobb. Jag får inte betalning till det här. Om någon skulle jobba som historiker på universitet, så de skulle ha mycket resurser. Men liksom, jag har gjort det här som volontärjobb och betalat själv tryckeriet. Och folk som har hjälpt mig där, så alla har gjort det som volontärjobb. Och alltså de är inte så Jag jobbade på universitet som engelska lärare och skrev kurdiska folkmordets historia. Så jag känner många ungdomar där. Men du vet nu för tiden så kurdiska ungdomar i Sulaymaniyah eller i Hawler, så de kan inte översätta arabiska böcker eller osmanska arkivets böcker. Så om jag skulle ha mycket resurser, så sen självklart jag skulle ha gått mycket djupare. Men jag kan också ställa fråga till er att liksom, vad tänker ni själva? Jag kan säga att historia är väldigt viktigt. Men vad finns det? Goda böcker om Kirkuks historia på sådana språk som västerländska människor kan läsa. Och alltså, varför KRG satsar inte till detta? Eller människor som bor här i diaspora? Jag vill inte kritisera, jag vet att det finns väldiga problem. Men när jag får kritik så...
Det här är inte kritik, utan det här är
eftersom... Det är inte kritik, alltså. Nej, jag hoppas att den här föreläsningen gör att du får bättre källor till nästa bok.
Om människorna hjälper mig. Ja. Därför att jag har sökt allt som jag har hittat på sådana språk som jag förstår mig själv.
Jag tycker det var jättebra sammanfattning, just att man går, om man har resurser, det är fråga om resurser, det är så. Får vi ta kanske sista fråga, varsågod.
Tack ska du ha, Kristina. Jag tycker att ditt perspektiv är mycket intressant, det måste jag säga. Till skillnad från ganska många av mina kollegor som har bara varit kritiska, så vill jag uppmuntra en del och ha några synpunkter om det positiva i det här perspektivet, det måste jag säga. Du vet, vi kurder är jätteduktiga på att kritisera, så att jag hoppas att du inte tar illa upp all den här kritik som du har fått, utan det handlar om råd, rekommendationer och sen tips och så. Men jag tänkte att det nya som jag hör i alla fall, som jag har fått lära mig av ditt perspektiv, det ligger lite grann bakom all politik, bakom etnisk tillhörighet, bakom nationalitet och allt de här perspektiven som har varit dominerande i våra områden, inte bara Kurdistan utan Mellanöstern överhuvudtaget, och som har betytt mycket negativ och destruktivitet i alla de här områdena, med tanke på att ockupanterna i Kurdistan befinner sig historiskt i ett stadium av, de reser sig som nationer och de är jätterädda om sin nationalitet, araber och perser och turkar. Så de förtrycker förstås alla minoriteter, och kurder som så stor majoritet och så stort område, så blir det jättehett potatis för dem. Så att det perspektivet som du tar upp handlar mycket om dina egna upplevelser och syn som en utomstående kvinna, intresserad, nyfiken och skriver om dina egna upplevelser. Och jag tycker att det här saknas ganska mycket i saker och ting som skrivs, som vi läser om Kurdistan. Så att jag bara uppmuntrar det som ditt perspektiv, och jag tycker att det är jätteviktigt att det ökar sådana inblick. Utomstående, individuella inblick som kan beskriva saker och ting som är laddade, men från ett enkelt perspektiv. Jag tycker att vi kan ha mycket nytta av det. En fråga som jag tänker på när du tar upp, alltså likheter mellan Kirkuk och Åland. Det är jätteintressant, måste jag säga. Det är första gången jag hör att någon kan få den kopplingen. Och min fråga till dig, hur kommer det sig att du tänkte på Åland och inte på samerna, som liknar mycket kurdernas situation i Finland, i Sverige, i Norge och Ryssland?
Ja, det är intressant perspektiv. Kanske jag ska kolla det också. Men alltså, varför jag har tänkt på Åland är att de hade referendum. Och Förenta Nationerna, de planerade en referendum, artiklar 140 i Kirkuk, eller alla de tre guvernorat. Så det har blivit av. Så därför jag ville liksom kolla att varför det lyckades i Åland och inte har lyckats i Kirkuk. Och,
men referendum har lyckats i Kirkuk.
Alltså de har inte haft artikla 140.
Åland var eniga, inte vi trodde
tyvärr. Men alltså med situationen med Åland så det är ganska intressant att det ligger nära Sverige och folken är svensktalande. Alltså människorna som kan inte svenska så de kan inte flytta från Finland till Åland. Man måste klara svenska. Så orsaken varför de ville vara del av Finland och inte del av Sverige är att de tänkte att de kan bevara bättre sitt åländska kultur när de är i en minoritet och långt borta från alltså landet. Om de skulle ha varit liksom del av Stockholms skärgård så de skulle ha tappat mycket av sin egen identitet. Men jag ska kolla också situationen med samerna, så kanske jag kan inte skriva mycket detaljerade historieböcker om Kirkuk. Någon annan som kan alla behövade språken och som har historiska utbildning kan göra det. Men kanske jag kan ge en ny perspektiv till den här frågan.
Okej, vi har bara 2 minuter på oss. Om det är väldigt kort fråga, varsågod.
Först jag tackar. Det var jättekul att lyssna på dig. För att vi läser historien men vi har inte stat. Varje historia har skrivit med en statperspektiv. Men kurven är tvär. Vi har inte sådana stat som ska skriva våra historier. Och det brist för informationen är inte bara Kirkuk, andra delar, andra städer, det är så. Och du öppnade frågor som jag började tänka, ja, så jag har inte Kirkuk-historien. Turkar har skrivit, araber har skrivit, persar har skrivit, alla länder har egen perspektiv. Kurdiska politiker har egen perspektiv. Vissa kan sälja, vissa kan försvara, vissa säger att det är min hjärta. Men så de har inte frågat till oss, kan ni tänka? Och ge till oss bred information och material för våra historier. Det var det de frågorna du har öppnat. Jag tackar.
Då får vi tacka Kristina.